Då vill jag hälsa dig varmt välkommen tillbaka. Eller om det är så att du har klickat in här på podden för första gången så vill jag hälsa just dig speciellt välkommen. Jag heter Gert Torstensson och jag är pastor i församlingen Frikyrkan för alla folk. På den här podden så försöker jag i en något förkortad och lite mer avskalad form dela med mig av undervisningen från våra söndagsgudstjänster. Vi har gudstjänst varje söndag klockan 11. Du ska veta att du alltid är välkommen till oss i kyrkan. Den här hösten så läser vi Galaterbrevet tillsammans. Och det är ju ett av Paulus 13 brev i Nya testamentet och det här är fjärde delen. Och idag så ska vi läsa från Galaterbrevet kapitel 2 med början på vers 15. Och vi läser till kapitlets slut. Galaterbrevet 2, vers 15. Det står det så här. Vi är visserligen judar till födseln och inte hedniska syndare. Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också vi satt vår tro till Kristus Jesus. För att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi som söker rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, står Kristus då i syndens tjänst? Verkligen inte. Bara om jag bygger upp igen det jag rev ner gör jag mig till överträdare. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Jag vågar nog påstå att det här textstycket får räknas som Galaterbrevets mest centrala budskap, dess centrum, att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar och egna prestationer utan genom tro på Jesus Kristus. Och idag så vill jag stanna inför ett centralt bibliskt begrepp, nämligen rättfärdighet. Vad innebär det att vara rättfärdig? Och vem är rättfärdig i biblisk mening? Skulle jag tala om det här begreppet utifrån lite olika aspekter och jag börjar med den så att säga, personliga dimensionen. Att vara rättfärdig, vad innebär det för dig och mig personligen? Det står ju här att människan förklaras rättfärdig. Det tillkännages att hon är rättfärdig. Och för att förstå så brukar man många gånger använda sig av juridiska termer. Vi förklarar med hjälp av en bild från en rättssal och du tänker dig följande att Gud, han är vår skapare. Han har ett syfte, en mening med våra liv. Och som hans skapelser så är vi ämnade för någonting speciellt. Och därför som människor blir vi då ansvariga inför honom. Och sanningen är den att vi människor befinner oss i rättssalen för vi har brutit mot hans avsikter. Vi har valt att gå vår egen väg, säger skriften. Vi har valt att vilja leva livet efter vårt eget godtycke. Och på så sätt så har vi missat målet. Vi befinner oss i konflikt med Gud. Vi befinner oss i konflikt med vår skapare och med hans avsikt för oss. Och i rättssalen så kan vi säga att det är Gud som är vår domare. Och det här gäller inte bara en och annan utan det gäller alla människor. Vi är alla kallade till rättssalen för Bibeln säger att alla är syndare. Romarbrevet 3:23 säger ju att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och lite senare i Romarbrevet i kapitel 6 så läser vi att syndens lön är döden. Alltså vi är skyldiga, åklagaren som också finns i rättssalen. Djävulen, han som är vår fiende, han är inte sen att anklaga oss. Och hans lista är lång, skuldebrevet är långt. Men vi har satt vårt hopp och vår tilltro till Jesus Kristus. Han har blivit vår försvarsadvokat. Och han är inte bara en sådan advokat som för vår talan, som, vad ska vi säga, försöker att förminska det vi har gjort och komma med förmildrande omständigheter för vårt brott, utan han säger: jag har tagit deras straff. Jesus Kristus, han har dött på korset, inte för sin egen skull, utan han har dött på korset för vår skull. Det straff som är rätta var ämnat för oss, det har Jesus tagit på sig. Och det gör att domaren, på grund av att jag åberopar Jesus Kristus för min frihets skull och för mitt frikännande skull, så ser Gud på mig genom Jesus Kristus. Jag är iklädd Kristus Jesus. Jag har fått del av hans rättfärdighet. Och jag visar inte längre upp mina egna prestationer och min egen rättfärdighet. Utan jag, så att säga, visar upp Jesu rättfärdighet och Jesu fullkomliga gärning. Därför förklarar Gud Fadern mig för frikänd. Romarbrevet 8:1 säger: det finns ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Jag är fri. Jag är inte längre i konflikt med Gud. Jag har en upprättad relation med honom. Jag är accepterad. Jag förklaras rättfärdig. Återigen, inte på grund av vad jag har gjort eller vad jag har åstadkommit, utan på grund av vad Jesus har åstadkommit för mig i mitt ställe. Jag är rättfärdig, färdig i rätten. Det gör att jag kan nu leva mitt liv i frihet, utan rädsla för straff. Jag är fri att leva i den vilja som Gud har för mig. Gud är min far, jag är hans barn, jag tillhör honom. Och det där är underbart. Men att förklaras rättfärdig innebär inte bara någonting för mig personligen. Rättfärdigheten har också vad vi skulle kunna kalla för en social dimension. Det här textstycket som vi läste med början i vers 15, Galaterbrevet 2, det står det så här, och det är Paulus som syftar på sig själv och Petrus, att vi är judar till födseln och inte några hedniska syndare, säger Paulus. Alltså, vi står här för Paulus och Petrus. Och då är det ju så här att i Gamla testamentet så utvalde Gud det judiska folket till att vara hans folk. Gud slöt förbund med dem. Han gav dem lagen, sitt ord, han uppenbarade sin vilja för dem, sina regler, sina föreskrifter. Och det judiska folket fick förmånen att vara Guds folk, att stå i förbund med levande Gud. Förbundet innebar att om de följde Guds ord och föreskrifter så gick det bra. Och om de inte gjorde det så gick det dåligt. Och hela Gamla testamentet är egentligen det judiska folkets historia. Och det berättar om deras vandring och deras förhållande till Gud. Ibland gick det väl hyfsat, men oftast gick det sämre. Och alla övriga folk, de så kallade hedna folken, stod ju utanför förbundet, utan Gud, utan hopp i världen. Och de var ju då per definition syndare. Alltså, det var så Paulus och Petrus landsmän såg på andra folk, som hedniska syndare. Och det var ju hela tiden yttre gränsmarkörer som avgjorde vem som tillhörde Guds folk eller inte. Inte minst så var det ju lagen och omskärelsen. Varje gossebarn bland judarna skulle på den 8:e dagen omskäras. Det var ju själva förbundstecknet och tecknet på att man tillhörde det av Gud utvalda folket. Men nu säger Paulus så här att även vi har förstått att ingen människa kan klara av att hålla lagen fullkomligt. Även om det är det bästa regelsystem som den här världen har skådat. Och Paulus säger för egen del att jag har slitit som ett djur för att försöka göra Gud nöjd. Och jag har gått längre i min iver än mina jämnåriga då det gäller att hålla lagens bud och våra fäders stadgar. Och jag har verkligen insett att lagen, att gärningarna, de egna ansträngningarna inte är någon framkomlig väg. Utan jag och vi, säger han om Petrus och sig själv, det judiska folk, vi har också satt vår tro till Jesus Kristus. För ingen enda kan bli rättfärdig genom laggärningar. Ingen enda är fullkomlig. Och just detta gäller både judar och hedningar. Vägen hem till Gud och vägen till gemenskap med Gud, en upprättad relation med honom, den är en och samma för båda. Vägen in i Guds folket går inte längre genom yttre ting. Går inte längre genom yttre markörer, utan det avgörande och det som är det betydande för rättfärdiggörelsen och ett enat gudsfolk, det är tron på Jesus Kristus. Och utifrån det här sammanhanget så förstår vi att just detta med att bli rättfärdig, det syftar också på hur Gud skapar ett enat gudsfolk bestående av både judar och hedningar. Alltså är huvudfrågan, vem tillhör Guds folk? Jo, det är alla de som har förklarats rättfärdiga av Gud genom tro på Jesus Kristus. När du blir förklarad rättfärdig genom tron på Jesus, så blir du också inkluderad i Guds folk. Och det jag vill säga här är att rättfärdigheten innebär inte bara att det händer någonting med dig och mig personligen. Utan vi blir en del av något större, en gemenskap. Och det är väldigt viktigt i en tid som är väldigt individualiserad. Att det finns ett sammanhang som vi tillhör. Vi tillhör det rättfärdiga. Och det har ingenting att göra med att vi har gjort något speciellt bra. Vi har satt vår tro till Jesus Kristus. Och därför tillhör vi det rättfärdiga. Och vi tillhör också ett folk. En gemenskap. Kristen gemenskap är inte ett valbart tillägg. Utan en del av själva frälsningen och rättfärdigheten. Vi införlivas i ett folk. Vi inlemmas i en kropp. Vi hör ihop och vi lever och vi förvandlas i en gemenskapens process. Det här med privat kristendom, det känns inte igen i Bibeln. Står det i Hebreerbrevet 10:25 så står ju en uppmaning till oss alla. Att inte överge våra sammankomster, alltså att inte överge gemenskapen. Det står så här, låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra, utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Och just den där strofen, den får oss att genast komma in på nästa aspekt eller nästa dimension av begreppet rättfärdighet. Någonting som vi skulle kunna kalla för den eskatologiska dimensionen. Alltså I den här versen står det att vi ska uppmuntra varandra till gemenskap så mycket mer som vi ser dagen närma sig. Den dagen, vad är det för dag? Jo, den dagen har med den yttersta tiden att göra. Den dagen har med den här tidens slut att göra. Det har med en ny himmel och en ny jord. Och det har att göra med den dag då Jesus kommer tillbaka. Och det är ju någonting som vi har att se fram emot. Och just läran om den yttersta tiden, den brukar man kalla för eskatologi. För att när Jesus kommer tillbaka, vilket är någonting centralt i den kristna trons budskap, så står det att då ska vi som tillhör honom, vi ska förvandlas. Vi ska bli som han. Och den här tredje aspekten av begreppet rättfärdighet, det har med vår vandring här på jorden att göra. Den process som gör att vi steg för steg förvandlas till likhet med Jesus. Att vi så att säga blir det vi är. En missuppfattning av budskapet om att vi förklaras rättfärdiga genom tro och inte av gärningar, den skulle kunna vara så här att vi tänker att ja, då spelar det ju inte någon roll vad jag gör och hur jag lever mitt liv och vilken livsstil jag har. För det beror ju bara på Jesus ändå. Och det beror ju bara på vad han har gjort. Så jag har ju liksom ingenting att komma med. Så då spelar det ingen roll. Och då skulle ju slutsatsen kunna vara att ju mer vi syndar i stort sett, desto större skulle ju då Jesu nåd och kärlek framstå. Men det här är ju att fullkomligt ha fått budskapet om bakfoten. Paulus han ställer just den där retoriska frågan i Romarbrevet 6. Ni lägger säkert märke till kanske att jag ofta citerar verser från Romarbrevet. Och som vi tidigare har sagt så är ju Romarbrevet ett väldigt gott komplement att läsa tillsammans med Galaterbrevet. Men han säger i alla fall så här. Han ställer frågan, Paulus, ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Och så svarar han själv med eftertryck. Visst inte. Så får det ju inte vara. Det är ju att förkasta Guds nåd. Det är att vara nonchalant. Det är att förringa det pris som Jesus verkligen fick betala för vår frälsning och för vår rättfärdiggörelses skull. Så att förklaras rättfärdig innefattar ju också en framtidsdimension som innebär att fortsätta leva lojalt mot Gud. Att leva rättfärdigt som en förberedelse för evigheten tillsammans med honom. Och det här beskrivs också ju i det här avslutande delen av den text som vi läste. Men det står så här i Matteus kapitel 16, vers 24 och 25, och det är Jesus som säger det här, att om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Och sen säger han, den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. Att tro på Jesus, vad innebär det? Jo, att det handlar i själva verket om att vara villig att gå den väg som Jesus själv valde att gå. Och vilken väg valde Jesus att gå? Han gick korsets väg. Det handlar om att säga, inte min vilja, Herre, utan din vilja. Inte mitt rike, utan ditt rike, Gud. Och det här är ju i mångt och mycket ett motsatt budskap i jämförelsevis med det vi hör ofta i den här världen. Som ropar ut, förverkliga dig själv, satsa på dig själv, följ ditt eget hjärta, bygg ditt eget lilla rike här på jorden. Men Jesus han säger, den som vill rädda sitt liv, han kommer att mista det. Men den som mister sitt liv, för min skull, han ska vinna det. Och det är ju inte någon vad ska vi säga, till vår nackdel. Jesus han säger i bergspredikan att sök Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni också få allt det andra. Vi söker Guds rike. Vi söker hans rättfärdighet framför vår egen. Vi söker hans rike framför vårt eget lilla rike på jorden. Vi söker hans rättfärdighet och inte vår. Vi är ett annorlunda folk. Och vi tillhör ett annorlunda rike. Vi är Guds folk. Vi är kallade de rättfärdiga. Vi är också kallade att vara salt och ljus in i den här världen. Och som Johannes döparen säger vid ett tillfälle och som egentligen beskriver den här processen i vår vandring tillsammans med Gud. Då säger Johannes döparen så det är ju inte mer än rätt än att jag förminskas och han blir större. Och då syftar ju Johannes döparen på Jesus. Det är ju egentligen det tydligaste uttrycket för vad det innebär att tro på Jesus. Ingen människa förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Det här uttrycket tro på Jesus Kristus är lite tvetydigt. Det kan också översättas genom Jesu Kristi trofasthet. Så om vi läser den 16 versen så blir det alltså vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom Jesu Kristi trofasthet. Jag tycker så bra om den översättningen för att den förflyttar fokus bort ifrån oss själva till Jesus. Tron kan ju i sig själv lätt bli en prestation från vår sida, en gärning. Att vi uppfattar det så att vi ska försöka och tro, att vi ska lyfta oss själva i håret, att vi ska ta is och knogarna vitnar. När i själva verket tron på Jesus Kristus innebär det motsatta. Att våga släppa taget. Att lita på honom. Och att överlåta sig själv till honom. Amen.